Finn Hellman, frilansjournalist och funktionshinderaktivist, har blivit årets vinnare av Läsguldet. Och det delas ut årligen av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, och ska gå till personer eller organisationer som skapar möjlighet för personer med syn- eller läsnedsättning att få läsa på sina egna villkor. Det är lite oväntat att just Finn fick priset. Han som kanske varit den mest kritiska rösten mot MTM med tanke på alla talboksskandaler där man kunnat höra inläsare som somnat eller lagt in egna kommentarer i inläsningarna. Jag träffade Finn en vecka innan han fick priset och då talar vi bland annat om den ljudkonst han håller på att göra av alla felläsningar som förekommit i talböcker och det kan låta så här.
Oj, oj, oj då.
Sedan 139.
Det nybonade golvet blänkte och flera bord stod i en ring vid rotundan. Rotundan, rotundan, rotundan.
Oj, oj, oj.
Vi är på Akademibokhandeln på Regeringsgatan. Och här invid bokhyllorna finns det ett café.
Jag har ju lånat böcker sedan jag var liten på det som då hette TPB och sen blev MTM. Så att jag har under 35 års tid kanske följt talböckernas utveckling. Och jag tycker att det har blivit mycket sämre de senaste åren. Det var inte problemfritt tidigare heller, men jag tycker att det är värre nu. Det blir ord som upprepas, ord som uttalas fel, hela meningar som upprepas. Det kan saknas sidor, hela kapitel kan saknas. Kapitel kan komma i olika ordning. Det är ingen hejd på alla problem som finns. Och sen ibland har det ju varit såna här riktiga dundertabbar som den här inläsaren som sov i 10 minuter. Men det finns ju fler sådana. Jag har ju hittat ganska nyligen, tack vare en dam i Skåne som kontaktade mig och berättade att hon har hittat ett ställe där en inläsare, man hör hur inläsaren går iväg och börjar stöka runt i sitt kök förmodligen och kommer tillbaks och börjar knapra på en knäckebrödsmacka och gör det i kanske 5 minuter tills hon upptäcker att oj då, det här spelades visst in. Så hon har ju upptäckt det, men tydligen så har det inte redigerats bort i alla fall.
Det är viktigt för Finn att inte lägga skulden för felläsningarna på de enskilda inläsarna.
Jag är inte alls ute efter att hänga ut enskilda personer på det sättet. Så jag brukar aldrig intressera mig för vad inläsarna heter eller på något sätt outa dem. För det är inte dem det här handlar om, utan det är ett helt system som inte fungerar. Det är många som är inblandade i att en talbok blir till. Och det är ju... ja, hela processen som måste kritiseras. Så att jag tror säkert att inläsarna gör sitt bästa och att de inte har så bra arbetsvillkor och säkert inga höga löner heller. Men det blir ju ett väldigt effektivt sätt att visa på problemen, att spela upp de här felen.
Varför tror du att det har blivit sämre?
Till viss del har det nog funnits hela tiden, men det är hur som helst oacceptabelt. Jag tror också att det kan vara så här att, jag menar, personer med funktionsnedsättning, vi har ju den här tacksamhets... Många är ju väldigt tacksamma för allt möjligt som jag inte tycker att man borde vara tacksam för, utan det här är ju sånt som, det är ju en rättighet att få läsa på universitetet till exempel. Om man uppfyller kriterierna för det. Det blir konstigt att gå omkring och känna sig tacksam hela tiden för en massa självklarheter. Och dessutom så har... jag tror att det som händer då är att... då klagar man inte på dålig kvalitet. Om man har den känslan hela tiden att ja, men det är väl ändå bra att det finns talböcker. Det är så mycket som vi... jag har ju märkt kvalitetsbrister på syntolkning också och på... vad kan det mer vara för någonting? Det finns väldigt mycket där det finns service från samhället, men att den är ganska dålig. Jag menar färdtjänst, ledsagning, på pappret så finns det, men i praktiken så är det väldigt mycket som inte fungerar. Och det här är bara ett exempel i en lång rad. Och här är det lätt att visa på problemet.
Finn Hellman har några funderingar kring varför kvaliteten på talböcker kan ha blivit sämre.
Förut, så när man läste in en bok, så var man ju minst två som gjorde det. Inläsaren satt i en studio och hade en ljudtekniker som satt i kontrollrummet bredvid och hörde inläsaren. Jag tror att det var en väldigt bra garantikontroll, kvalitetskontroll. Och det är ju, de försvann ju för ett par decennier sedan. Det är ju ingen som jobbar så längre, utan nu sitter ju folk hemma och läser in och ska vara sin egen ljudtekniker. Så att det ställs på ett sätt högre krav på inläsarna att de ska klara av mer. Och det gör de uppenbarligen inte, utan här måste ju någon korrekturläsa. Och det läggs ut på entreprenad. Och det vet vi ju också från, vi kan ju titta på hur det ser ut på andra håll i samhället. Just när saker läggs ut på upphandling så blir det en prispress som ofta går ut över kvaliteten. Och det här fanns ju inte förr på samma sätt. Då gjorde man ju saker in-house. Jag tror att den här marknadifieringen utav hela processen tyvärr har fört med sig det här problemet. Att man gärna sparar in lite på kostnader genom att kanske hoppa över den här korrekturläsningen då. För det har ju företagen som läser in förbundit sig att göra, men det kan de omöjligt göra, för att det finns så uppenbara fel, så att det kan de inte ha missat om de hade gjort det på korrekt sätt.
Förra året gjorde Finn kortdokumentären Myndigheten för tupplur och missljud om felläsningarna. Och den fick uppmärksamhet och spreds i flera medier. Och det här fick effekt.
Det blev ju väldigt uppmärksammat, och MTM fick nog skämmas ganska mycket. Och jag har hört också att det tydligen var ganska jobbigt att jobba där under någon månads tid. Så har det ju aldrig varit förut. Det är ju ändå någonting nytt, den här uppmärksamheten. Sen handlar det om att förvalta det, för jag menar, bara för att ett problem uppmärksammas betyder ju inte att det åtgärdas och att det blir löst. Men de har ju då tillsatt i alla fall en referensgrupp för punktskrift, där man har bjudit in punktskriftsläsare. Det tror jag är en effekt. De säger att de har börjat ta sig an talbokskorrekturläsningen på ett annat sätt. Och jag vet också från interna dokument att de nu försöker ta fram någon slags program, någon sån här AI, artificiell intelligens, som ska spåra vissa fel. Det stod i ett internt dokument att de letade efter snarkdetektering. Det tyckte jag var väldigt roligt uttryck, och det kommer sig väl utav den här inläsaren som somnade. Jag vet inte om det var lite skämtsamt menat, men uppenbarligen så försöker de ta tag i problemen nu.
Hur har du kommit över de här interna dokumenten?
Nej, men det är ju, alltså, det finns ju synskadade personer inblandade i de här processerna till viss del, som tycker att det här är för jävligt och som har kontaktat mig och sagt att titta vad roligt det står i det här interna dokumentet. Det är ju säkert inget hemligt egentligen, det är väl säkert offentlig handling, men jag skulle ju kanske inte begära ut om jag inte visste att det fanns.
För du har ju inte bara då varit missnöjd med och klagat direkt till MTM, utan du vill ju göra någonting mer. Förutom att du gjorde den här, det du kallar för minidokumentären, så vill du göra ljudkonst. Vad är det du håller på med?
Ja, det kan man undra. Nej, men jag har upplevt det tidigare när jag har jobbat journalistiskt, att det finns ämnen som jag kan känna att, ja, men när man jobbar journalistiskt så har man ju vissa krav på sig och sådär, att man måste, ja, försöka vara objektiv och balanserad och allt vad man nu ska vara för någonting. Och vissa frågor känner jag att, nej, men jag har ingen lust att vara det. Jag vill ge röst åt en viss grupp eller en viss person, och jag orkar inte hålla på att balansera upp det med. Det är så löjligt någonstans också. Det blir så skrattretande med folk som rapar och snarkar och äter knäckebröd och det dingelidongar. Alltså, det går ju inte att ta på allvar, fast det är blodigt allvar, så måste man också skratta åt det. Man måste skratta åt eländet på något sätt. Och det där tycker jag passar bättre att göra i konstform. För det är ju lite så man får angripa det här problemet nu. Det är ju en klassiker att kan man inte komma åt makten på något annat sätt så får man klä ut den med clownnäsa eller liksom, ja, på olika sätt.
Vad tror du att det här kommer få för effekt på MTM? Vad är det du vill uppnå?
Jag vill visa att vi kommer inte sluta nu att uppmärksamma de här problemen, utan det kommer göras på alla möjliga sätt. Så det handlar om att öka pressen. Det är så med all politik. Alltså jag är ju också aktivist. Och vill man ändra på saker och ting så får man liksom inte vara godtrogen och tänka att ja, men nu har problemet uppmärksammats. Nu kommer någon att göra någonting åt det här. Det är väldigt sällan så. Det behövs oftast ett tryck. Det här att folk skrattar åt MTM och hånar dem, det gjordes ju redan i och med minidokumentärer. Och väldigt många förstod också hur förnedrande det är för oss som inte kan välja bort det där. Det var faktiskt, jag blev själv förvånad över att människor som inte har någon större koll på vad det innebär att ha en synnedsättning, just i det här fallet faktiskt kunde identifiera sig eller förstå. Det var den här podden utav Alex och Sigge. De inledde ju ett av sina avsnitt med att uppmärksamma det här och sa just det, att det här är ju förnedrande. Inte nog att man har en grav funktionsnedsättning, så ska man stå ut med den här skiten också. Och det är så skönt att någon säger det, för att tyvärr är det ju så ofta som folk i de egna lederna, så synskadade själva, inte riktigt orkar ta in hur förnedrande det här är. För vad är alternativet? Vi är ju så illa tvungna, liksom.
Du sa, jag är också aktivist. Vad betyder det för dig?
Jag vill se förändring. Jag vet att det är möjligt och orkar inte vänta på att någon annan ska göra det. Alltså det är så jag är uppfostrad. Jag har levt i en sån kultur där man tar tag i saker och väntar inte på att andra ska göra saker åt den. Så det är... Jag tror att det som driver mig delvis är gammal vana. Jag vet inte vad alternativet skulle vara. Jag tycker inte det är intressant att bara sitta och gnälla. Och... Det tråkar ut mig. Då är det mer intressant att ge sig in i det och försöka åstadkomma förändring. Det är spännande, det är intressant, det är stimulerande. Det kan vara väldigt frustrerande också, men hellre frustrerad efter att man har försökt göra något än frustrerad och inte har försökt.
En vecka senare så får Finn Hellman, alltså MTMs, läsguldet. Med motiveringen att han med stort engagemang under flera decennier arbetat för att kvaliteten inom tillgänglig läsning ska förbättras. Jag ringer upp honom i Göteborg.
Du, min första fråga måste ju bli, hur känns det?
Det känns jättebra.
Hur förvånad är du?
Ja, ganska. Men jag tyckte att jag kanske hade det på känn.
Men du som har kritiserat MTM så mycket och så länge som vi precis har hört tidigare i inslaget. Varför tror du att de vill ge priset just till dig?
De vill få mig hålla käft. Kanske. Nej, men jag tror faktiskt, det är ju en extern jury och det hedrar ju myndigheten, måste jag säga. Jag tror att de har tagit ställning till min sammanlagda gärning, och den är ju ganska lång. Den sträcker sig ju faktiskt flera decennier tillbaks.
Man skulle väl kunna ändå påstå att du har varit en jobbig typ för MTM. Vad tror du din position kommer vara gentemot dem nu? Nu har de gett dig det bästa de kan.
Jag har funderat på det. Jag hoppas ju att det inte kommer att innebära att jag slutar att kritisera myndigheten om det behövs. Helst skulle jag vilja slippa. Jag ser det som ett erkännande av vår gemensamma kamp, alltså att vi är flera som har jobbat med de här frågorna och hjälpts åt att lyfta fram det ljuset.
Det är inte bara äran i det här priset, utan det är också 25 000 spänn. Vad ska du göra med pengarna?
De är faktiskt öronmärkta så att jag kan inte riktigt göra precis vad som helst med dem. De ska ju, står det i kriterierna, gå till den fortsatta verksamheten om jag tolkar det lite fritt. Alltså jag ser det som att det är väl en uppmaning då till mig att fortsätta och göra det jag redan gör. Men nu kanske jag faktiskt skulle kunna hyra en lokal för att göra ljudkonst med inläsningsfel eller på annat sätt ha råd med lite utgifter. För hittills har ju det här varit något jag har gjort på en nollbudget.
Grattis, Finn Hellman.
Ja, tack så mycket.
Pappa sa att du heter Maja. Det är ett vackert namn. Och du är också vacker, eller hur? Tillade hon och vände sig mot sin pappa när hon satte sig mellan oss vid bordet.
Jag har inte ens hälften av den utrustning jag behöver för att ta hand om dig om du ska arbeta. Vi är på ett sjukhus, Tom. Det skulle inte förvåna mig om vi kunde hitta det mesta av det du behöver här.